En podcast från Aftonbladet.
Hör Nora Haukland för första gången tala ut om rättegångstiden mot Marius Borg Höjby.
Och nu berättar stylisten bakom drottning Elisabeth om varför hon alltid valde starka färger.
Och så plötsligt så ser vi lite likheter mellan Meghan Markle och prinsessan Sofia.
Det här är podden Kungligt med mig, Jenny Alexandersson.
Och mig, Maria Bjaring. Hallå Jenny!
God morgon!
Idag är jag lugn som en filbunke.
Vad skönt.
Jag vet inte riktigt, jag tror att jag sovit oerhört gott.
Ja, men underbart.
Ja, det är ändå sådär att vakna upp och så jag är väldigt lugn och harmonisk idag.
Men jag tror inte det kommer bli något lugnt och harmoniskt program.
Nej, det är kanske därför jag är så lugn, för jag inser hade jag varit lite uppe i varv, då hade det exploderat här i studion. Ja. För idag har vi så mycket bra grejer.
Det händer så mycket i den här kungliga världen.
Ska vi börja på en gång så vi kör igång? Mm. Och idag så startar vi upp med en fråga som handlar om det här.
Prinsessa Madeleine gick precis bakom mig. Ett, hon är så jävla vacker. Två, det är så sjukt att våra royalties kan gå runt på stan. Jag ser henne väldigt ofta på små. Med liksom hennes döttrar. Går på med hennes hund som en helt vanlig person. Jag vill typ att alla ska buga när hon går förbi.
Det hade varit lite kul.
Det hade varit asfett. Varför åker inte hon en sån här häst och vagn?
Det här är alltså Bianca Ingrosso som häromdagen såg Madeleine på stan, och hon gör ju det lite titt som tätt, säger hon, och ställer sig frågan om inte folk skulle buga för henne och varför åker hon inte häst och vagn.
Nej, men man fattar ju att Bianca är lite ironisk här kanske, men hade inte varit så lätt kanske att dra fram häst och vagn varje gång man ska gå på stan. Det tror jag inte skulle vara så härligt.
Nej, jag hittade den där på Biancas Snapchat kan man säga. Mm-hmm. Hon är otroligt produktiv. Jag förstår inte hur Bianca Ingrosso hinner. Men uppenbarligen stöter hon då på Madeleine på stan eller ser henne. Och vi får ju in den här frågan lite titt som tätt. Nu har den kommit igen, denna gång från Nettan. Hur vanligt är det att svenska kungligheter går på stan, och kan de gå som vanliga personer och handla?
Det är väl både vanligt och ovanligt, måste jag säga. Det är vanligare att se prinsessa Madeleine på stan än kungen eller kronprinsessan. Och det har att göra med två saker. Dels är det tidsaspekten, men också säkerheten såklart. Kronprinsessan och kungen, de har ju inte så mycket tid att gå runt på stan och flanera.
Men de har lite mer busy schema lite, än prinsessan Madeleine.
Lite mer busy på det viset.
Hörde du min ironiska ton?
Jag hörde din ironiska ton. Mm. Men då och då så kan man se kungen faktiskt, speciellt i julhandeln. För då brukar han ta med sin adjutant och så viker de en eftermiddag åt att gå och köpa julklappar. Och ofta är drottningen med också. De kan gå till en leksaksaffär eller till en bokhandel och så köper de då julklappar. Men till vardags händer ju inte det. Och jag vet att drottning Silvia har vid ett par tillfällen sagt att hon saknade det här med att vara spontan. Hon gifte sig med kungen i 30-plus åldern. Så det är klart att hon har ju upplevt hela den här friheten eftersom hon inte är född in i det här, den här kungliga världen.
Det är ju lite skillnad för henne på det viset.
Det är det ju. Mm. Och det är ju inte så enkelt för henne att bara ringa upp en väninna och boka en fika på stan. Eller gå en runda affärer, det händer ju inte för drottningen.
Nej, och du nämnde ju det med säkerhetsaspekterna såklart. Kungen måste ju ha livvakter med sig och inte bara då liksom trälla runt på stan och sätta sig och kanske ta ett glas vin med en vän på en uteservering. Det funkar ju inte. Jag tänker det skulle verkligen bli tumult, Jenny. Folk skulle stanna och ta bilder och fota, och någon galning kan ju få för sig att ställa sig och skrika fulla saker och försöka ta sig fram till kungen. Det är mycket, mycket svårare för honom, även då kronprinsessan.
Ja, men det händer ju att medlemmar i kungafamiljen får komma före eller efter stängning på till exempel NK och handla. Men framförallt så har de ju hjälp med shopping. När det gäller kläder så har ju drottningen och kronprinsessan och även prinsessan Sofia och Madeleine stylister som plockar plagg i butiker, hos presskontor och hos designers. Och så provar man plaggen hemma, och det som prinsessorna då gillar det behåller man, och det andra det lämnar man tillbaka. Det funkar inte riktigt att kronprinsessa ställer sig i en provhytt i en butik.
Gud vad skönt att hon slipper det. Det värsta jag vet är provhytter. Vet du det?
Nej, men det är väl jätteskönt.
Har du någon gång, varför i hela fridens namn, det är inte alla butiker men de allra flesta, har ju någon slags operationsljus i provhytter?
Alltså jag gillar det, för jag hatar när de har så här dämpat fult
ljus. Det tycker jag är underbart.
Nej, men man vill ju se plagget.
Nej, men jag tycker, nej, men alltså, för då tycker man ju bara att man ser inte klok ut i det där. Jag tror att de skulle sälja mer om de hade lite dimmat ljus.
Ja, kanske, kanske. Jag har sett Madeleine i en provhytt en gång.
Inne i provhytten?
Nej, men och det var alltså inte i Sverige, och jag såg det på bild. Det var sån paparazzi-bilder som kom ifrån fransk fotograf. Det. Hon var i Paris och med sin väninna. Och var i någon sån här tjusig designerbutik och provade någonting. Och då hade hon klivit ut från hytten. Och den här fotografen då hade ju knattrat iväg en massa bilder på henne.
Otroligt att hon inte ens kan gå in i en klädbutik i liksom Paris.
Utan hon blir ju igenkänd nästan överallt.
Ja. Är hon så välkänd i liksom hela, vad ska man säga, Frankrike, England?
Ja, men kanske speciellt där. Men mest när hon var yngre. Hon var ju liksom ansedd som den vackraste prinsessan i Europa. Mm. När hon var, ja, men 20 plus och uppåt sådär. Mm. Så ja, men hon blev igenkänd.
Tror jag Bianca Ingrosso tycker fortfarande. Hon sa i det där klippet att hon är så himla vacker. Jag vet inte om jag fick med det, men hela klippet så fanns det med i alla fall.
Ja.
Okej, vi ska nu ta och gå till Norge. Marius Borg-Höjbys rättegång, den pågick under 7 veckor, och nu väntar alla på domen som ska komma i början av juni. Under rättegången så rådde ju strikta regler för vad medierna fick berätta om målsägarna, alltså de här unga kvinnorna då. Men nu bryter Nora Haukland tystnaden. Hon och Marius Borg-Höjby var ett par mellan 2022 och 2023, och hon var ju då en av målsägarna i det här fallet, i den här rättegången.
Mm. Jag tror att Nora Haukland känner att det är okej att prata offentligt om det nu när det gått en tid. När man är mitt uppe i den här rättsprocessen, då man så bevakad av medier från hela världen, då är det nog som att befinna sig i en torktumlare. Kanske har hon landat lite, och hon stör ju inte heller rättsprocessen på något sätt genom att berätta nu om hur hon kände och sådär. För det är inte det att hon pratar om att Marius är skyldig eller inte skyldig, utan hon utgår ju från sig själv då.
Vi ska ta och lyssna på en kort sekvens från Nora Hauklands intervju som gjordes av norska TV2 Nyheter.
Vi må bara spørre, hvordan har du hatt det?
Det är ett väldigt vanskligt spørsmål, fordi det är så sykt mye forskjellige følelser. Mm. Jeg har kjent på sorg, jeg har kjent på sinne. Jeg synes det har vært helt sykt mye trykk, som jeg føler har vært litt umenneskelig. Mm. Ja, og så har jeg hatt mye angst, og jeg føler at jeg enda sitter med liksom en traume i kroppen. Mm. Jeg synes det er vanskelig å snakke om det, jeg blir redd for å si, liksom, jeg føler meg kanskje litt sånn redd for å prate om det, for jeg føler ofte at det kan bli en overskrift over alt hva jeg sier, og så kan jeg bli misforstått, jeg er redd for å si noe feil, jeg er veldig lei av å være i media på den måten.
Och som du säger, Jenny, så går ju inte Nora Haugland in på några detaljer. Hon pratar mer om hur hon har mått under den här perioden. Hon säger att det är en svår fråga att svara på hur hon har mått. Hon säger att hon har känt både sorg, ilska och att det har varit ett sjukt hårt tryck på henne som varit omänskligt. Hon säger även att hon känt mycket ångest och att hon har ett trauma i kroppen.
Ja, men det här har jag ju stor förståelse för. Jag tror att alla känner stor empati för de här kvinnorna som tvingas ju faktiskt återuppleva ett trauma genom rättegången. Och Nora, hon säger att hon är lite rädd för att prata om sina upplevelser, eftersom medierna gärna då, de väljer ut en sak och så gör de en rubrik på det, och det kan ju leda till missförstånd. Och jag tycker vi lyssnar lite mer på det här klippet ifrån TV2.
Har du det nu då?
Nu prövar jag bara stabla mig på benen igen och få till allt jag trenger för att klara och komma mig vidare. Prøve å trene, fokusere på liksom de basic tingene, klare å sove, klare å spise, klare å trene, som har hjulpet meg med å sove. Det er bare det jeg klarer akkurat nå. Mm. Og så kommer alt annet litt sånn. Mm. Jeg føler at jeg må bare få prosessere litt.
Nora Haukland berättar då här att hon försöker komma tillbaka till en vardag igen. Hon försöker klara av basala saker som att träna, sova och äta. Hon vill försöka gå vidare. Men hon säger också det här att hon behöver få processa det hela. Och det är ju inte helt osannolikt.
Nej, men det har ju varit en 7 veckor lång rättegång. Det är ju enormt att gå igenom det.
Jag kommer ihåg när hon kom ut från rättssalen vid något tillfälle. Mm. Och det var som en stor hord Det var liksom en stor flock utanför.
Ja, men det var för att hon valde att gå ut ur huvudingången. Ja. De andra kvinnorna valde en bakdörr. Men, och det har hon ju all rätt att välja, absolut. Hon gick ju ut med rak rygg verkligen. Men hon har inte varit med alla dagar. Och det har ju såklart att göra med att det är tufft att uppleva den här rättegången. Alla detaljer som kommer fram. Och inte bara hennes detaljer utan de andra kvinnornas också, tänker jag. Plus att hon möter ju då den man hon anklagar för de här brotten.
Och egentligen så fanns det väl inget skäl för henne att medverka förutom när hon själv var kallad, tänker jag.
Nej, alltså hon fick ju, kvinnorna fick ju sitta med, men jag tror att det är som du säger, att det finns ingen anledning att vara där i 7 veckor.
Fast det är ändå, även fast man inte är på plats liksom i den rättegångssalen, så är det ju liksom en pågående grej, och har man det framför sig så man spänner sig och det blir nervöst och så. Okay. Och det var ju av och till väldigt mycket starka känslor i den här salen då, 250, och det får man ju säga med all rätta med tanke på allting som uppkom. Men även Marius har fått utbrott och han grät i rätten, och du satt ju med ändå första rättegångsveckan igen, och det var ju särskilt vid ett tillfälle då Marius var riktigt förtvivlad.
Ja, och vi har ju pratat om det i podden tidigare. Och som journalist så måste jag ju följa de regler som domstolen då sätter upp. Och det innebär att jag får inte berätta något om sexuella preferenser, familjekopplingar, hälsotillstånd. Jag får inte nämna namn då på de som har deltagit i processen, och då främst målsägande. Men det var ju då vid ett tillfälle som åklagaren tog upp olika internetsökningar. Kommer du ihåg det när vi snackade om det?
Just det.
Och det var ju speciellt en sökning då som gjorde Marius jätteupprörd och förtvivlad. Och han ifrågasatte ju faktiskt varför den sökningen tagits med då i materialet i rättegången. Och domaren gjorde ett uttalande. Han bad åklagaren att tänka på vad han ville skulle tas med, vad som är viktigt. Men vi var ju många journalister som var lite chockade över den här, dels internetsökningen men dels också Marius reaktion på den. Och jag vet att utanför rättegångssalen sen, så ringde jag upp min redaktör här hemma i Stockholm och frågade och liksom diskuterade hur vi skulle göra med den här uppgiften.
Vad landade ni för beslut då?
Att inte ta med den och inte prata om den. Så det är därför jag inte säger vad det handlar om.
Nej, precis. Men det var ju ett par felsteg från då media under rättegången. Domaren gav ju tillsägelse till bland annat NRK som råkat få med målsägande bild, och Se och Hör publicerade av misstag namnet på en av målsäganden. VG, Aftenposten och Dagbladet bröt också mot reglerna under de här veckorna.
Ja, men det har ju varit ett par sådana händelser. Domaren satte ju ner foten och har faktiskt delat ut böter. Jag tror NRK fick böta 400 000 kronor för att det skulle vara kännbart då för ett mediehus. De hade kameran riktad mot Marius, hans advokater, när då målsägande passerade i bild. Det ska såklart inte hända, men det var inte heller avsiktligt. Och Aftenposten, jag pratade med en nyhetsredaktör där igår faktiskt, som berättade att en fotograf från dem hade kameran riktad, alltså stod utanför rättegångssalen, för att man får ta bilder på när de som har vittnat, till exempel en sömnexpert, då lämnar den här salen. Men på en av de här bilderna så hade det då kommit med om det var Marius som syntes och så vidare. Så att de här misstagen, de var oavsiktliga, många av dem.
I början av juni så kommer domen mot Marius Borg Höjby. Han stod åtalad för 40 olika brott. Vi ska ta en kort paus här i Kungligt podden, men snart är vi tillbaka. Hör om mannen som gick bakom Mette Marit och bar hennes syrgasmaskin. Och norska politiker vill att prins Sverre Magnus lämnar fotolivet i Italien och kommer hem och jobbar. Samtidigt som rättegången pågått och avslutats så har ju vardagen pågått på Kungliga slottet i Oslo. Man har velat liksom upprätthålla arbetet och inte låta rättegången eller anklagelserna, exempelvis om Mette Marit och hennes vänskap med Jeffrey Epstein, stå i vägen då för alla de här programpunkterna som fanns i den officiella kalendern, som då kungaparet och kronprinsparet haft på sin agenda. Men det har ju tidvis varit svårt. Mette Marit har inte deltagit i någon större utsträckning. Kungaparet är ju också då båda i åttorsåldern och har ju Ja, med ålderns rätt krämpor. Och Håkon och Mette-Marits två barn, prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus, har befunnit sig utomlands för att plugga. Men nu har vi ju faktiskt sett dem alla in action i Oslo.
Det stämmer. Hela kronprinsfamiljen, förutom Marius då förstås, samlades på slottet för att ta emot alla paralympier som deltog i OS.
Det var lite så alleman på däckkänsla.
Det var det. Både Ingrid Alexandra och Sverre Magnus var hemma. Och jag tycker det var fint att se alla tillsammans. Man fattar ju att det var tufft. Inte bara för Marius, utan för hela familjen. Och Ingrid Alexandra, hon har ju reagerat starkt på all rapportering kring sin bror och sin mamma. Hon skrev ju bland annat ett väldigt argt inlägg på Instagram. Där hon verkligen uttryckte stark kritik mot medierna.
Var det den där kommentaren som hon la upp där hon, att hon blev helt galen, som var en sluten grupp, fast det var, vad var det, 400?
800.
800 var det, ja.
Ja, och så skrev hon så här. Det handlar om personangrepp. Det kan drabba vem som helst, men det drabbar ofta oss. Jag valde att lägga ut den här, för jag blir helt galen. När är det nog?
Alltså lite rebelliskt, tycker jag.
Och hon, ovanligt.
Och hon borde ju ha förstått att i en så kallad sluten grupp med 800 personer så kommer ju det läcka, tänker jag. Inte helt lämplig kommentar av en blivande drottning, kan man tycka. Nu är ju i och för sig då Ingrid Alexandra, hon är ju bara några år 20. Fast hon är ju ändå en vuxen människa. När 17 kan man säga så fortfarande, om man är liksom 20 några år, att man inte kan ta ansvar för sina handlingar, eller att man har lite mindre lämpligt omdöme vid det tillfället. Jag vet inte.
Nej, jag kan nog ändå tycka, är man precis i början av 20-årsåldern, då har man lämnat tonåren bakom sig. Mm. Men man är inte helt och hållet vuxen. Jag var inte helt och hållet vuxen när jag var 19, 20, 21. Mm. Det var jag inte.
Nej, jag vill.
Det kanske du.
Nej, jag vet inte. Ja, ja. Sak samma. Men man tycker ändå att en rådgivare kunde stoppa en sån kommentar. Fast å andra sidan, hon frågade
mig. Inte.
Nej, precis. Men vi måste ju prata om Mette-Marit. Under mötet med paralympikerna blev det tydligt att kronprinsessan mår ju inte bra. Det var första gången som vi såg henne då offentligt med en syrgasmaskin. Det har ju funnits bilder tagna på en promenad kring Skaugum efter hennes intervju med NRK gällande Epstein. Men det här var liksom ett offentligt framträdande. Hon bar då en tunn slang och en grimma fäst i näsan. Och bakom henne gick en man som väl, han är adjutant.
Mm.
Och han fick bära på själva maskinen. Och han kunde ju liksom bara vara, det fick inte vara för långt avstånd dem emellan.
Nej, han gick ju tätt bakom henne. Innan min hjärna alltså insåg att det här var en syrgasmaskin, så såg jag bara slangen som han gick och höll i. Så det såg ut lite som ett koppel. Och för ett par sekunder var det så här, men vad gör människan? Och sen så ser man då att han håller ju faktiskt i den här maskinen.
Och det är ju just här adjutant, det är ju en väldigt speciell uppgift. Vad ingår egentligen då i den rollen? För det här handlade ju om att hon skulle få hjälp med hennes lungfibros och hennes svårigheter att liksom andas.
Ja, jag känner att det är naturligt att adjutanten bär den här syrgasmaskinen, för att hans uppgift där och då är att underlätta för henne på alla sätt det går. En adjutant fungerar ju som en länk mellan kungligheten och till exempel en arrangör ute på plats under ett besök eller liknande. Men framförallt vad till hands ifall prinsessan eller prinsen eller vem det nu är då behöver någonting. Allt ifrån lite puder i handväskan inför ett tal på en scen eller fotografering. Eller att prinsessan behöver prata med en viss person, då kan ju adjutanten hjälpa till. Men alltså, det är mycket mer än så som ryms i den rollen. För det är ju adjutantens uppgift att se till att planerade programpunkter genomförs smidigt. Det kan handla om tider, tal, säkerhet, klädsel, kontakter. Han håller reda på pass och pengar på resan. Och en adjutant är liksom en central knutpunkt, men också rådgivare och har ett operativt ansvar. Och det som är lite kul i det här tycker jag, att om man kollar på Sverige, men så är det i Norge också, de flesta av kungens och kronprinsessans adjutanter har en gedigen karriär inom Försvarsmakten. De kan ha höga militära titlar. Och de tjänstgör då en månad om året, så det roterar mellan adjutanterna. Och det betraktas lite som ett hedersuppdrag. Och jag tänker framförallt, det är ju mycket spännande med alla resor och besök och människor som man träffar.
Lite prestigeuppdrag alltså, men okej, vad får man betalt som adjutant? De svarar ju inför kungarna med tjänst, men de tillhör ju Försvarsmakten och ska då gå på Försvarsmaktens budget? Jag var bara lite nyfiken. Har du koll på det?
Ja, om adjutanten till exempel är överste inom Försvarsmakten, då får han eller hon den lönen som hon har där.
Alltså det är oavsett arbetsuppgift.
Ja, samt då ett påslag på ganska många tusen kronor när han eller hon då är i tjänst som adjutant. Det här gällde i alla fall för några år sedan när jag kollade upp det. Mm. Och när de är i tjänst, då bor de faktiskt där kungligheten bor. Så att det finns rum för dem på Haga slott, det finns på Drottningholm. För de då ska hela tiden vara nära personen de jobbar med.
Så i det här fallet så är det ett extra rum inneboende på Skaugum?
Ja.
Okej, kronprinsessans då adjutant, alltså Mette Marz, heter Kjertil Svartskuren Tomsvik enligt tyska veckotidningen Bonte. Han är då en norsk, man kan säga motsvarande marinkapten från sjöförsvaret, och enligt den norska regeringens hemsida så utnämndes han till adjutant för flottan, från flottan åt hans kungliga höghet kronprinsen med då verkan från 1 september 2024 för en period av 3 år. Men det känns ändå lite så här skört hela den här grejen, Jenny, att inte kunna röra sig utan en adjutant i bakgrunden, för själva den här slangen var ganska kort. Och nu menar jag verkligen inte att vara ironisk. Jag tycker det verkar vara en ganska bräcklig situation här.
Ja, det är det ju såklart. Och hon, det känns ju som att Mette Marz är ju lite, hon blir förhindrad i sin rörelsefrihet med den här maskinen. Och det blev tydligt för alla att hon är sämre. Det är ju inte optimalt på något sätt att behöva syrgas eller pustemaskin då, som norrmännen säger. Det är ju tecken på att det är tungt för Mette Marz att andas. Och jag tyckte man såg det även under intervjun med NRK när... Ja, där Mette Marz förklarade sin kontakt med Jeffrey Epstein. Att det var inte helt lätt för henne med andningen. Det var mycket pauser och det var tung andning.
Det var ju inte alla som tyckte att hon förklarade relationen. Det är ju fortfarande en kritisk stämning eller en kritisk, vad ska man säga, många som ser på hennes svar kring den här relationen som inte är tillräckliga.
Ja, så är det ju.
Men okej, har vi fått något mer besked angående då lungtransplantationen som kan komma eventuellt eller kan komma att bli aktuell för Mette Marz?
Nej, det enda vi fått veta är ju att det kan bli så inom en snar framtid att Mette Marz sätts upp då på en väntelista för att få en ny lunga. Men det är ju en stor och jättekomplicerad operation och den gör man ju inte lättvindigt. Men om den lyckas så kan det bli mycket, mycket bättre för henne. Men det är klart det skapar oro i hela familjen.
Okej, vi har fått in en lyssnarfråga som gäller Mette Marz och den är från Mona. Hej, jag undrar varför Mette Marz har titeln kronprinsessa. Vår Daniel har ju prins som titel.
Man kan ju tycka att det inte är särskilt jämlikt det här med titlar mellan män och kvinnor, och det stämmer verkligen. För när det gäller kvinnor så följer ju, alltså en kvinnas titel följer mannens, kan man säga. Blir Håkon kronprins så blir Mette Marz kronprinsessa. Blir Håkon kung, då blir Mette Marz drottning. Men när det gäller männen då som gifter sig med en blivande regent, då ser det annorlunda ut. Och det är för att Daniel kan aldrig bli kung. Själva betydelsen kung är att vara regent.
Och när står lite över titeln drottning. I någon mening?
Nej, inte står det över drottning, för drottning kan ju också vara regent, men... Men att ha titeln kung, då är man ingenting annat. Man kan inte vara en person som är gift med en drottning och titeln kung. För titeln kung implicerar att man är regent.
Ja, det var det jag menade. Förlåt. Då står ju den lite över. Kan man inte tolka det så?
Ja, men det står aldrig över kronprinsessan då, som är regerande drottning.
Nej, men själva titeln i sig?
Ja.
Nu blir det semantik här.
Ja. Ja, det kan man kan säga då. Men hur som helst så... kan man ju inte samtidigt ha en person i familjen med titeln kung, som i så fall implicerar att han är regent, när han är gift med en drottning som är regerande drottning. Mm. Ja, men vi menar nog samma sak, tror jag.
Jag tror det.
Ja. Så Daniel får kanske då behålla sin prinstitel, så som det även var i Danmark när drottning Margrethe blev drottning. Hennes man då, Henrik, han förblev ju prins. Det gillade han tyvärr inte.
Ja, just det.
Han var ganska öppen med att han tyckte att han fick stå bakom henne allt för mycket. Men det är en helt annan historia.
Mm. Men den tar vi upp snart.
Det får
vi göra. Den var speciell. Vi nämnde ju nyss att prins Sverre Magnus, alltså kronprins Håkon och Mette Marits son, var med vid mötet med de här paralympikerna på slottet. Han har ju hållit en väldigt låg profil hela tiden. Det har varit full fokus på hans syster. Hon är ju tronföljaren, alltså Ingrid Alexandra. Det är ju helt logiskt. Men vi måste ändå ta upp det faktum att den norska kungafamiljen är ju väldigt liten just nu. Norrmännen har då, som vi har nämnt, liksom ett åldrande kungapar, och i framtiden när kronprins Håkon blir kung så är det ju inte säkert att Mette-Marit kommer att kunna representera lika stor utsträckning då på grund av sin sjukdom lungfibros.
Mm.
De är inte så många kvar nu.
Nej, och vi har ju även Ingrid Alexandra och Sverre Magnus då, som båda pluggar utomlands. Sverre Magnus har bott i Italien och Ingrid Alexandra studerar då i Sydney ett par år till. Och det blir ju en tuff situation för Håkon om det skulle hända norska kungaparet något inom en snar framtid, för då ligger ju allting på honom.
Mm, och Märta Louise gör ju inte heller några officiella uppdrag längre, så där Nej. Kan man ju inte räkna med något. Det är ju i princip han.
Ja.
Och han verkar ju jobba så det står...
Ja, det gör han ju redan. Ja.
Härliga till. Okej, men finns det någon strategi kring hur man i så fall ska hantera den här situationen?
Ja, det gör det säkert. Man pratar säkert om det vid hovet redan, men det naturliga är ju att man plockar hem Sverre Magnus då, tänker jag. För man vill ju inte plocka hem Ingrid Alexandra från sina studier. För hon behöver ju dem i sin framtida roll som statschef.
Ja, för hon studerar ju verkligen sådana ämnen som är liksom väldigt naturligt innefattande i hennes kommande roll som regent. Mm. Alltså det är internationella relationer och statsvetenskap och sådär. Okej. Men jag bara funderar på Sverre Magnus. Varför är han inte hemma då? Eller så... Kan han inte sköta sin utbildning lite närmare hemmaplan?
Jo, den möjligheten finns ju alltid. Jag tänker nog lite så att det är skillnad att ta sig från Sydney för lite representation eller att plocka hem Sverre Magnus till Norge igen. Alltså det är ju lättare att göra det kanske. Han har precis fyllt 20.
I och för sig kan man förstå om han inte vill vara närvarande i Norge under hela den här rättegångsprocessen. Det tror jag var strategiskt.
Det tror jag med.
Men det är ju inte enda skälet till att han är i Italien. Han håller ju på med då fotografutbildning, han har startat något företag. Och liksom
ja, hans flickvän är i Italien.
Ja, men precis. Men nu har det politiska partiet Höyre kommit med ett förslag. De vill sitta ner tillsammans med regeringen och kungahuset för att låta prinsen få en heltidsanställning för kungahuset med lön. Partiet vill att Sverre Magnus roll inom kungahuset ska bli tydligare. Och det är första gången som politiker på allvar uttalar sig om kungahusets interna prioriteringar, rapporterar norska medier, bland annat då Socialnytt.
Ja, det är ju lite konstigt tycker jag, för att hovet och kungafamiljen är såklart inte omedvetna om det här problemet som då kan uppstå med en mager liten kungafamilj och den situation som Håkon i så fall hamnar i när hans pappa somnar in i framtiden. Jag tror ju att kungahuset och hovet kan lösa det här utan politikernas inblandning. Det kommer ske väldigt naturligt.
Vad ligger bakom det här förslaget från det här politiska partiet?
Ja, men troligtvis så ser man väl Sverre Magnus som en mycket duglig kunglighet och representant efter allt det här debaclet med Mette-Marit och Epstein, Marius och rättegången och inte att förglömma då Märta Louise och shamanen. Men Som du sa innan, Maria Märta Louise får ju inte längre representera kungahuset. För hon har ju använt då sin titel i affärssammanhang. Så att det är väl i stort sett Sverre Magnus som står där och kan hjälpa sin pappa i så fall.
Och han är ju inte en del av kungahuset i meningen att i Norge så är det kungaparet Håkon, Mette-Marit och Ingrid Alexandra som är med i kungahuset. Sverre Magnus och prinsessan Astrid som är syster till kung Harald tillsammans med då Märta Louise är medlemmar av kungafamiljen. Och det här måste man hålla isär lite. Vill man helt enkelt att Sverre Magnus då ska bli en del av den officiella delen, alltså kungahuset?
Ja, men ja, det är ju en möjlighet. Det är en möjlighet. Det verkar även som om Märta Louise klavertramp då spelar in här. Höyres stortingsrepresentant Tage Pettersson säger att man inte vill hamna i samma situation med Sverre Magnus och hans affärsverksamhet. Ja, för han har ju startat då ett företag. Istället vill man då ge honom ett avlönat jobb som kunglighet på kungahuset. Men som sagt, jag tror att de komplicerar saker och ting genom att lägga sånt här förslag, för att jag tror att det löser sig naturligt med att kungahuset och hovet har full koll på detta.
Mm. Hoppas.
Det finns ju strateger där eller också, rådgivare.
För monarkin, okej. Men vi har ju inte heller sett några tendenser till att Sverre Magnus skulle missbruka sin prinstitel, i alla fall inte än.
Nej.
Jag tror att han, det här vi pratade om att vara ung och 20 och någonting, han har precis fyllt 20. Han vill nog hellre hänga vid Fontana de Trevi och fota. Nej, nu var jag lite sån. Hör att jag är lite ironisk idag.
Ja, lite ironisk idag.
Så kan det vara. Vi ska nu gå vidare till prins Harry. Häng med nu. Vi har ju tidigare berättat att prins Harry har lämnat en då välgörenhetsorganisation som han grundade 2006 tillsammans med prins Seiso av Lesotho. Den ska ha då varit i prinsessan Dianas anda, och Harry sägs ha varit mycket stolt över organisationen och dess arbete för att hjälpa barn i Botswana och Lesotho, särskilt då de som drabbas av HIV, AIDS och fattigdom. Och Harry har ju länge varit starkt engagerad och haft en central profil i organisationen, men så hände någonting. En konflikt uppstod och båda prinsarna meddelade offentligt att de lämnar organisationen.
Det var väldigt dramatiskt och oväntat. Det uppstod konflikter inom Centerbale 2023 kring en ny insamlingsstrategi. Men det var mycket, det var otroligt invecklat det där.
Och bittert.
Det var en bitter konflikt mellan grundarna, de två prinsarna då, och organisationens ordförande Sophie Chandaukas. Och Harry har beskrivit hennes ledarskap som, citat, ohållbart. Och bakgrunden till bråket ska vara att ordföranden då lagt stora summor på konsulter. Som då prins Harry menar, det ska inte ha gett organisationen någonting, bara kostat pengar. Och Sophie Chandaukas blev då ombedd att avsäga sig sin roll, alltså kliva ner, men vägrade. För hon påstår istället att prinsen mobbat och trakasserat henne. Och det är någonting som Harry då förnekar.
En utredning sattes in och den visade att båda sidor hanterat situationen på ett dåligt sätt, särskilt eftersom det skedde så offentligt. Harry och prins Seiso avgick som beskyddare i mars 2025. De publicerade då ett offentligt uttalande, och Harry sa bland annat att konflikten var förödande och har tidigare sagt att konsekvenserna inte kommer att bäras av henne utan av de barn som är beroende av Centerbales stöd.
Och nu, Maria...
Ja, nu kommer det nya vändningar här.
Nu stämmer Centerbale prins Harry för förtal. Organisationen har lämnat in då en stämningsansökan till Englands högsta domstol. Och i ansökan står det att Harry stäms för förtal till följd av, citat, samordnad negativ mediekampanj som skadat anseendet för organisationen, dess ledning och samarbetspartner, slutcitat. Och organisationen säger så här då i ett uttalande. Rättsprocessen har inletts mot prins Harry och Mark Dyer, som enligt bevisning identifierats som arkitekterna bakom den negativa mediekampanjen, vilken har fått stor spridning och utlöst en våg av näthat riktad mot organisationen och dess ledning. Och vi kan lägga till att Mark Dyer, han satt ju också i styrelsen och han har en nära koppling då till Harry.
Oj, det är ord och inga visor i den där fallet.
Ja, men det är ju dramatiskt att en välgörenhetsorganisation stämmer grundare på det här viset.
Ja. Okej, prins Harry har ju varit inblandad i andra domstolsprocesser de senaste åren. De flesta har ju handlat om att han har stämt olika mediebolag och tidningar för förtal. Men nu är det ju liksom då omvänt och prinsen stäms för förtal. Det ska bli intressant att se hur det här utvecklar sig.
Ja, men Harry borde ju vara trött på alla rättsprocesser. Å andra sidan så har han gjort det till sin uppgift att sätta ner foten mot mediehus som man upplever då har behandlat honom illa. Och det handlar ju bland annat om påstådd olaglig avlyssning, men han har ju också stämt den brittiska staten i frågan om skattebetalda livvakter, och det har vi ju snackat mycket om. Han anser att han har rätt till det när han kommer till Storbritannien, men staten säger nej.
Okej, vi ska ta en kort paus, men strax om hur Meghan Markle och prinsessan Sofia uppvisar fler och fler likheter. Vi ska snacka om Meghan Markles, vad ska man säga, de två olika lägerna gentemot henne och ge er ljudexempel på det. Och så har vi fått reda på varför drottning Elizabeth bar så starka färger på sina kläder. Diskussionen om Meghan Markle har återigen blossat upp, och den här gången då gällande henne och prins Harrys resa till Australien. De gjorde ju då först en resa till Jordanien, den här vi pratade om, den var för, jag vet inte hur länge sedan var det nu, kanske en och en halv månad sedan kanske. Det ansågs ju vara någon slags semikunglig resa med inriktning på mänskligt lidande och välgörenhet.
Men nu befinner de sig i Down Under, Australien. Och så är det elaka röster som då påstår att det enbart handlar om pengar.
Men är det bara elaka röster? Alltså det är
för sig, ska man... kritiska röster.
Ja, man ska väl i för sig inte uttala sig om folks förehavanden. Men okej, okay, jag låter dig fortsätta.
Jag säger kritiska röster. Ja. Och att den här resan ska ses i ljuset av att det är en del i prins Harry och främst Meghans strategi och strävan efter att hitta sin roll.
Mm. Och Meghan ska ju då tala på en galamiddag under ett lyxevent i Sydney. Det är en del av en kvinnoretreat. Det är liksom en helg där kvinnor ska lyssna på föreläsningar, umgås, dricka bubbel, yoga och det var lite allt möjligt. Och knyta an nätverket antar jag. Biljetterna börjar på cirka 1400 pund per person. Någonstans landar vi kring 16-17 000 svenska kronor.
Det betalar för en helg och föreläsningar.
Mm. Det är du.
Det är du.
Där är du.
Ja. Ja, den här retreaten i Sydney då är för 300 personer som organiserats av podcasten Her Best Life som är grundad av Gemma O'Neill och den välkända australiska tv-profilen Jackie O. Henderson. Mm. Och det här eventet beskrivs då som en oförglömlig helg för kvinnor som är redo att återknyta, ladda om och ha riktigt roligt. Och så hålls den då på det femstjärniga hotellet Intercontinental Sydney, Cogee Beach i de östra delarna av Sydney. Tjusigt!
Verkligen, verkligen. Och jag har grävt lite djupare i det här. Och det sägs att Meghan får $250,000 för det här inhoppet. Alltså cirka 2 300 000 för hennes framträdande.
För ett framträdande?
Mm, för att, ja, precis. Det är de uppgifterna som cirkulerar.
Och om det stämmer, då får man ändå säga, Maria, att hon har en slags bäring och tyngd. För att om någon arrangör är villig att betala henne 2,3 miljoner kronor, wow.
Ja, och hon tros då komma att prata om sitt liv i rampljuset som kvinna. Och så här låter det, eller det lät det när grundaren Gemma O'Neill beskrev på Insta och det här eventet och då hypar inför eventet.
I have admired this woman and what she has endured, how she's risen above it, and how she has demonstrated how a woman can be pushed down and she can still rise. And that person is Meghan, Duchess of Sussex. And I can't believe I'm even saying those words. There's no one more shocked than me.
Vi hörde Gemma O'Neill säga så här. Jag har beundrat den här kvinnan, det hon har fått utstå och hur hon har rest sig från det. Och hon har visat hur en kvinna kan bli nedtryckt men hur hon fortfarande kan resa sig och den personen är Meghan, hertiginna av Sussex. Jag kan inte förstå att jag säger de här orden och ingen är mer chockad än jag.
Och det var ju då de här orden att hon ska medverka på eventet och i fortsättningen klippet hur det har gått till då när Meghan gått från att hon har suttit med Oprah och nu ska då säga Gemma och nu ska hon sitta på scen med lilla mig och de ska ha någon typ av samtal på scen inför de här då 300 kvinnorna förstår man.
Mm, och nu ska vi återknyta till det vi sa innan då, det här om att det finns två lägen när det gäller Meghan för hon skapar ju mycket starka känslor. Och vi ska exemplifiera det på ett tydligt sätt och ha det här ljudklippet vi nyss lyssnade på i åtanke. För nu ska vi lyssna på ett annat som kom här om dagen som handlar om Meghan. Och det här är en av hennes mest högljudda kritiker, journalisten Megyn Kelly, som i sin podd då återigen går till attack mot Meghan.
And I think that's part of the problem with this woman. She doesn't know who she is.
Exactly.
At all. She's playing a role, and she has been from the start, especially with Harry.
Exactly.
So she can't take the negative coverage, which is why they continue suing and suing and suing. My wife was treated abominably by the British press corps. Oh, my God. They made her an international star. They loved her in the beginning. You only started to get upset when she started to behave badly, and they wrote about that, too.
Ja, Meghan Kelly kritiserar då återigen Meghans starka inflytande över Harry och hävdar att hertiginnan kämpar med sin identitet bakom stängda dörrar, att hon inte klarar av att ta kritik och det är därför de stämmer brittiska medier och att liksom brittiska medier älskade henne i början men sen när Meghan enligt då Kelly började bete sig illa så skrev medierna om det också och det är det som hon inte klarar av. Det här är ju ändå, jag tycker det var så talande ändå de här två klippen hur Meghan skapar sådana känslor. Det är som att hon indirekt, hon antar att hon inte gör det medvetet, hon provocerar fram reaktioner på henne som person.
Mm. Mm.
Det kan man, ja, verkligen.
En annan sak som är lite intressant med Meghan, det är ju det att hon tycks på något vis ändra sin strategi hela tiden.
Verkligen. Det är liksom flaxigt.
Ja, hon har ju satsat på en egen tv-serie där Hon vek små rosenblad och lagade mat på Netflix. Hon har varumärket S Ever med produkter som honung, vin och sylt. Hon gjorde en sån här fashionresa till Paris, gick på den stora modemässa. Och då trodde ju många att det var dags för lansering av en hudvårdsserie, eller Mika?
Det gick mycket snack om det då.
Mm. Men sen kom ju då en semikunglig välgörenhetsresa till Jordanien. Och nu då så tar hon 2,3 miljoner för att prata på ett lyxevent för kvinnor. Det är väldigt spretigt.
Mm. Men nu när du rabblar upp alla de där grejerna så känner jag, men gud vad roligt liv. Man kan ju få göra massa olika saker. Men det här, hon tycks ändå ha lite svårt att hitta sin roll. Det kan man ändå uppfatta det som. Och jag och du är ju inte de enda som gör det. Samarbetet med Netflix är avbrutet. Så jag känner också att pengarna måste in på något sätt. Och försäljningen för S Ever, vi vet ju inte riktigt hur det går idag. Ett set med sylt, jag gick in och kollade, går loss på ungefär $137, drygt 1200 kronor.
Men då förstår man vilken målgrupp hon har.
Ja, ja, ja.
Kvinnor med pengar.
Ja, och jag vet att vi pratade om det här i något avsnitt, för det gick lite rykten om utsålda lager.
Mm. Det kan ju också vara en del av marknadsföringen såklart. Det är lite svårt att veta, men att de försöker slå mynt av det, det råder ju ingen tvekan om. Men en sak som Meghan har förändrat, det är hennes inställning till sociala medier tycker jag. För även om paret själva lägger ut saker på Instagram eller vad det nu kan vara, så de har varit väldigt försiktiga med det. De har också kritiserat plattformar för hur de påverkar barn och ungdomar. Och både Harry och Meghan har varit väldigt kritiska mot sociala medier. Och när Australien då förbjöd sociala medier för personer under 16 år förra året, då gav vi paret, alltså då jublar de ju. De gjorde ett uttalande kring det. För de har sagt att för länge har familjer betalat priset för plattformar byggda med total likgiltighet mot de barn som de når.
Och även om hon sagt så och mer därtill i sin kritik ska vi säga mot sociala medieplattformar, så har hon själv de senaste 2 månaderna plötsligt lagt upp bilder och videor på deras barn på ett sätt som hon inte har gjort tidigare. Bland annat när sonen åker skidor med pappa Prince Harry och barnen går på äggjakt under påsken. Men det här fick mig att fundera lite, Jenny. Hon har ju själv varit och är utsatt för en hel del hat på sociala medier. Jag läser ibland kommentarsfält och liknande om henne. Och det är ju inte, det är fasen, nu svor jag, inte trevligt i många sammanhang. Och jag känner så att det finns lite likheter mellan Meghan och vår egen prinsessa Sofia. För Sofia fick ju utstå en hel del kritik i början och fick utstå näthat. Och nu har de båda på något vis tagit ställning om barn och ungdomars närvaro på nätet och då skärmanvändning och hur sociala plattformar också har en stor baksida.
Ja, jag kan se den likheten också.
Du hänger med mig?
I det här ämnesvalet och att de båda då har den här erfarenheten med näthat. Prinsparets stiftelse, de jobbar ju med att trygga barn på nätet. Och de har bland annat näthatshjälpen. Googla upp den får du kolla vad det är.
Mm.
Stiftelsen har ju för övrigt också tidigare Riksidrottsförbundets Karin Mattsson som ordförande.
Mm, tyckte jag var spännande.
Ja.
Mm.
Och jag tycker att vi ganska regelbundet har sett både Sofia och Carl Philip på seminarier och events för att lyfta den här frågan.
Ja, och det finns ju de här likheterna att de hade ju då lite svårt inledningsvis att bli godkända. Meghan hade det kanske möjligen lite värre. Sen ska man inte kanske jämföra pest och kolera. Men Sofia har ju blivit accepterad sedan ganska länge tycker jag. Men jag har också sett någonting annat, en liten spaning igen nu.
Mm.
Att både Meghan och prinsessan Sofia har liksom, lägger väldigt stor vikt vid deras roll som mamma hela tiden. Och det är absolut inget fel i det. Alltså, jag vill inte ha mejl om det, jag är själv mamma. Jag tycker det är jättehärligt. Men att det är väldigt mycket så, me as mother.
Ja,
jag som kan mamma till, jag ska vara hemma.
Ja, alltså, det kan jag hålla med om faktiskt. Det finns ju de som anser då att Meghan satsar på att bli en talesperson för mammaskapet och att det här eventet i Australien är en del i den strategin. För i programmet så är hon beskriven så här.
Alltså i det här på lyxeventet?
Ja, lyxeventet i Sydney. Ja. Meghan, Duchess of Sussex, is a mother, wife, entrepreneur and humanitarian. Så det här med mamma är ju väldigt centralt.
Moderskapet, ja. Naturligtvis. Vi ska faktiskt fortsätta prata om föräldraskap, men på ett litet annat sätt.
Mm.
För både du och jag häpnade lite. Vi såg det här alldeles nyss.
Ja.
Det är Prince Harry. Han gjorde ett framträdande igår på en scen i Melbourne under den här då Australienresan. Och där sa han någonting som jag tyckte det var ganska häpnadsväckande, för att trots allt vara en prins av det brittiska kungahuset.
Ja, det var väldigt unikt. Och det här var ett evenemang som handlade om faderskap. Och då sa han att han var tvungen att rensa bort sitt förflutna innan han fick barn. Han berättade om faderskapets kamper och utmaningar. Och den kopplingen han kände till sin son Archie när då Meghan var gravid. Han sa så här: jag visste att jag hade saker från det förflutna som jag behövde ta itu med. Och därför förberedde mig för att i princip rena mig från det förflutna.
Han diskuterade också sina erfarenheter av terapi. Han var ju på det här evenemanget utan Meghan. Så uppenbarligen, han trodde jag gått i terapi då i samband med detta på något vis.
Ja, och det tror jag han har sagt vid tidigare intervjuer också. Ja. Mycket på grund av sin mammas död och problemen under tonåren och sådär. Men han reflekterade över att ha gått i terapi då innan barnen föddes och sa typ att från ett teoriperspektiv så vill du vara den bästa versionen av dig själv för dina barn. Och så pratar mycket om det här med att konversationer som sker numera i hemmen då mellan barn och vuxna, det existerade aldrig mellan honom och hans föräldrar. Och där får vi nog lägga in också att i det konservativa brittiska kungahuset så har det ju liksom fram tills den här generationen levt kvar lite grann i det där att man kanske inte har en supernära relation till sina föräldrar. För Harry och William har ju båda gått på såna här boarding schools, och kung Charles, han blev ju också skickad på internatskola, blev otroligt mobbad och hade en fruktansvärd upplevelse där uppe i Skottland. Och det här har ju Harry pratat mycket om, att hans pappa gjorde samma sak som mig, som farmor och farfar gjorde mot pappa. Mm. Och det är det, tror han också, när han pratar om att han ska rena sig själv ifrån sin barndom.
Mm. Nu var ju han på ett evenemang som handlar om faderskap, så må hända inte så konstigt, men ändå så tycker jag att det känns intressant att en prins gör det.
Och det som står ut lite grann tycker jag, det är att han säger att det bästa rådet han fick från sin terapeut i Storbritannien, det var att vara medveten om hur man känner när barnet väl är fött. Och så säger prinsen så här: varje gång jag gick till jobbet sen kom hem, om jag var stressad så började jag gråta i samma stund som jag höll i Archie. Men jag kan ändå så här, lite igenkänning i det där liksom, att när man är tillsammans med det nyfödda barnet så spelar egentligen inget annat spelar en roll.
Nej.
För det är så stort fokus på det lilla livet.
Ja, man kanske inte ska börja gråta egentligen.
Nej, men han bär nog på mycket, ja, tänker jag. Men så lär han också till då liksom att faderskapet är den viktigaste, på något sätt mest omvälvande rollen som en man någonsin kan gå in i. Tyder inte på lite mogenhet ändå att han säger såna här grejer?
Jo, såklart det gör. Det råder väl ingen tvekan om. Jag är fortfarande bara överraskad över att han är så öppen med det här. Och jag känner fortfarande att de är så spretiga båda två. Nu står han plötsligt och pratar om faderskap. Alltså det är så mycket som händer kring dem som är så diametralt olika varandra i deras inriktningar. Jag vet inte. Vi måste prata mer om prins Harry, för nu har du... Alltså, det tar aldrig slut. I amerikanska och brittiska tidningar surrade intensivt, och nu kommer vi till vissa sms som prinsen ska skicka till en kvinnlig reporter. Textmeddelandena är minst sagt flörtiga och inbjudande. Vad handlar det här om, Jenny?
Ja, du...
vad är det här som har grävts fram?
Ja, Harry har skrivit till reportern Charlotte Griffiths. Hon jobbade tidigare på Mail on Sunday. Och i de här sms'en så har Harry bland annat kallat henne för sugar. Hur man nu ska översätta det till svenska. Älskling eller något sånt här kanske. Sugar.
Sötnos.
Han har skrivit mwah, alltså som en puss till henne, en slängpuss. Och sen skickat massor med kyssar enligt då The Telegraph. För de har tagit del av det här via domstolsdokument.
Men nu måste du säga det här männet innan folk sätter kaffet eller till i halsen när de lyssnar på det här.
Ja. Men, ett stort men, det ska tilläggas att det här har inte hänt nu. För det här inträffade mellan december 2011 och januari 2012. Och det var under tiden som Harry var tillsammans med Chelsea Davy. Så det var ju långt innan han träffade Meghan.
Men han hade ändå en relation med en helt annan kille.
Ja, och han skriver ju till den här reporten att han saknar deras filmmys tillsammans. Så de har ju uppenbarligen varit hemma och kollat på film ihop. Men det här handlar ju om dokument och sms:en då har blivit offentliga via rättegången som pågick. Där prins Harry och flera kändisar stämde Associated Newspaper. De har ju tidningarna Daily Mail och som sagt då Mail on Sunday där då den här Charlotte Griffiths jobbade.
Mm. Men okej, det här ligger ju långt tillbaka i tiden och det hände då innan Harry träffade Meghan. Men Harry som... Alltså han uppenbarligen avskyr de brittiska medierna och han har, och det går ju way back, det har ju med hans mamma prinsessan Diana som blev så jagad och så vidare. Och han har ju då varit inblandad i flera rättsprocesser mot brittiska tabloider och då tänker man så här, ska han skriva så här till en reporter då på en sån tidning? Det blir lite mixade signaler.
Ja, men det gör det.
Jag känner att jag sitter på mina höga hästar idag, men jag blir så förundrad över alla de här fakta som framkommer.
Ja. De här meddelandena blev offentliga i slutet av rättegången då den 31 mars och Fox News kontaktade prinsens talesperson som konstaterade då att Harry och Charlotte Griffiths, de träffades på en fest hemma hos en gemensam vän. Och en annan person då, en källa, berättade för Fox News att Charlotte retade prinsen för, hon kallade honom för Mr. Mischief och skojade om en weekend of naughtiness. Och det här kan ju såklart användas i rätten på så vis att man kan visa på att Harry inte alls höll distans mot medierna. Utan tvärtom hade då reportrar som vänner och kanske medier till.
Ja, och en brittisk medieexpert säger till Fox News att det gör att man kan ifrågasätta prinsens trovärdighet i det här fallet. Att han skapade kontakter med journalister, i det här fallet Charlotte Griffith. Och hon är då numera editor in large på tidningen. Harry ska ha försvarat sig i rätten och sagt att han inte kände till att Griffith var journalist och så snart han fick reda på det avslutade han kontakten.
Ja, och om det stämmer så är det ju oerhört obehagligt. Jag menar att som journalist då träffa en prins och inleda någon slags relation.
Det kanske var meningen.
Ja, men om den var vänskaplig eller mer det till. Och inte berätta då att man jobbar på en av Storbritanniens största tabloider.
Kanske var meningen.
Det kanske var meningen, men jag tycker inte att det där är schysst.
Nej, men så var det.
Så var det.
Eller så var det. Det här har framförts
så jobbade de.
I den här rättegången.
Ja, okay. Så jobbade de.
Vi ska stanna i Storbritannien och drottning Elizabeth. Det här tyckte jag var jätteroligt för hon var ju känd för att liksom klä sig i färgstarka dräkter och hattar. Vi har ju sett henne i det som har benämnts som stoppljusrött, neongrönt, illgult och orange. Och det är väldigt många som inte passar i såna här starka signalfärger och heller inte vill bära det och det kan ju lätt skära sig. Men nu har vi fått svar på varför hon valde dessa starka färger. Och det är drottningens tidigare designer Stuart Parvin som gett oss svaret.
Ja, han är ju en trevlig person. Man har sett honom väldigt mycket nu på sociala medier och i tidningar och i pressen. Men Stuart Parvin, han arbetar då med drottning Elizabeth i många år. Han är då ansvarig för många av de här färgstarka dräkterna. Han blev nyligen intervjuad av BBC och svarade så här på frågan om drottningens kläder.
I have to say I've been lucky enough as a royal correspondent over the years to be near her, but you didn't have to be that close to her to see her because those outfits really popped. She really stood out and that was so important to her.
It was so important. I mean, a block color, a block yellow, all of those bright colors just sort of allow her to be seen from a distance because most people don't get that close to her. And as I said, she wasn't 6'2". She was a very diminutive person. And those bright colors really allowed her to be seen.
Stuart Parvin, han berättar att drottningen var ganska så kort och liten. Och det var hon ju verkligen. Och att en stark färg då, samma färg från huvud till tå, gjorde att fler kunde se henne även om de stod på långt håll. Och han berättade även att drottningens stylist, Angela Kelly, kom in i hans ateljé och butik för att titta då på utbudet. Hon fick med sig flera skisser och prover från ateljén och några veckor senare så fick designern då beskedet att ja, drottningen vill beställa plagg från honom. Hon gillar dem så mycket att han fick göra många fler.
Och vi har ju sett starka färger även då på drottning Silvia och till även på kronprinsessan. Och det här, kan det just i det fallet, innan vi kommer in på det med färgval lite mer, kan det vara liksom ett medvetet val om att de här två personerna också vill vara lite mer synliga? Fast de passar ju i det båda två.
Ja, alltså. Det är klart det kan finnas sådana tankar om man vill stå ut lite från en stor folkmassa då och vara synlig. Jag tror inte det är så uttalat som det var med drottning Elisabeth. Och jag ser ju inte vår drottning riktigt i den typen av kläder, dräkter och kappor, hattar då. Men med det sagt så tror jag absolut att man jobbar mycket med färger när man arbetar fram en klänning hos en designer. Men man väljer nog mer för tillfället och sällskapet än att vara synlig på långt håll.
Men om vi tänker på det, tänk på färgval.
Mm.
Tänk på det här nästa gång när vi ser en partiledardebatt i Sverige, så kan man se lite tydligt så här, vissa färger. Om man tänker sig, Anne Lööf hade ju ofta, tidigare partiledaren för Centerpartiet, hon hade i alla fall back in the day, så hade hon lite mer rött, lite orange, väldigt så här, signalstarka färger. Och när jag jobbade som programledare på tv under några år, så var det så att i vissa fall så valde jag en sån typ av färg när det var det innehållet i programmet där jag kände att man ville ha lite mer pondus. Mm. Eller man behövde liksom kanske både stärka sig själv men också signalera någonting.
Men är rött och orange, är det en pondusfärg?
Ja, alltså det där, nu vågar jag inte på spontant säga det, men jo, men det är det ju. Men det kan också vara så att rött är inte alltid bra att använda, för det kan uppfattas som hotfullt eller att man är liksom dominant eller på olika sätt. Men man kan också tänka sig när Magdalena Andersson, hon blev finansminister, och framförallt när hon blev partiledare, så blev det mycket mer striktare liksom hållning. Mm. Och jag vet, Stefan Löfven slipsar var det mycket prat om, att det skulle vara en viss typ av slips. Så det är klart att det är inte helt, det är verkligen inte oviktigt vad man har på sig.
Nej, man kan ju kommunicera jättemycket
absolut
med kläder.
Absolut, och det har vi ju pratat om bland annat när det gäller drottning Silvias klänningar på olika, det där hon ibland har liksom tagit ett lite steg tillbaka och ibland ett steg liksom framåt.
Och också matchar det land hon besöker.
Exakt.
Ett statsbesök i Finland, bara om vitt och blått.
Ja, och vi minns ju, det talades ju mycket om då, Mona Sahlins Toblerone-presskonferens, att hon valde vitt.
Ah, oskyldighet.
Ja, så det finns ju massa sådana exempel, och det där tycker jag är ganska spännande och intressant. Men ibland då, om man ska liksom intervjua, lite beroende på vilket sammanhang när man ska arbeta och intervjua, så väljer man ibland olika kläder. Och det är inget konstigt, men det finns liksom en djup analys kring det där och hur man kan uppfatta signaler och så. Jag tycker det är spännande.
Jättespännande är det. Och sen på tal om det där med att kommunicera då med kläder, för det har vi också nämnt tidigare, att kronprinsessan ofta bär återanvända plagg, ibland från drottningens garderob när hon är på miljökonferenser och så vidare.
Ja.
Så det
för att signalera återvinningen. Och det har vi ju pratat om väldigt många gånger. Det har hon ju själv sagt. Och svenska märken. Alltså så här, vad man har på sig är inte obetydelsefullt.
Mm.
Jag kommer ihåg det när man, jag tror att vi har nämnt det här, att när jag var ung skulle jag vara lite så här rebellisk och påvisa ibland att man som ung kvinna kanske hamnade i sammanhang när det var liksom äldre män, att jag skulle minsann ta plats och sådär. Men ibland kan man också göra det på fel sätt. Ibland så måste man anpassa sig till sammanhanget, för att annars så tar också kläderna kan ta fokus ifrån det som man vill liksom framföra och det som man vill uppfatta som. Aj, det är spännande.
Jättespännande.
Gud, jag har hittat en ny hobby.
Vet du, det där ska vi dyka ner i längre fram i ett avsnitt, känner jag. Just med kungligheternas, vad de signalerar.
Ska vi inte göra
jo,
det?
Jag
tycker nästan, och då vi borde egentligen prata, det borde ju spännande att prata med någon tidigare stylist, liksom exempelvis, eller för den delen någon nu verksam stylist, och ställa lite frågor, så vi får liksom också lite specifika, unika liksom inblickar i det.
Ja, det utlovar vi framöver.
Välkomna med en inblick i det kungliga redaktionella förmötet. Okej, vi ska avsluta med en rättelse idag. Jag vet inte om man kan kalla det rättelse, kanske lite, men det är en upplysning och en jättekul anekdot från vår lyssnare Katrin. Hon skriver så här: ni pratade om kungen och drottningen, huruvida de då varit på en drive-in eller vanlig enkelt gatukök. Och då minns du det, då sa vi så här, nej, det trodde vi inte riktigt. Vi trodde mer så här, prins Daniel, Carl Philip och sådär. Mm. Men då skriver Katrin, det är fel, jag minns, och det här var ett sammanhang då 10 augusti 2016, då hade Expressen en artikel om att kungen och drottningen hade slunkit in och beställt själva åt en capriciosa på småländska Lessebo pizzeria och gatukök. Och ägaren då, Sangar Gafuri, kände inte igen dem först, men blev väldigt glad när de gick med på att fotograferas tillsammans med den kungliga. Han sa att de tyckte pizzorna var goda och de tackade flera gånger.
Capriciosa!
Ja, den klassiken. Men då så skriver hon också, jag minns hur min mamma ofta nämnde att hon såg och mötte drottning Silvia på shopping grunda i Trosa flera gånger. Min mamma jobbade i centrum.
Ja, Se där!
Ja.
Men det var nog ett tag sedan, kan jag tänka. Ja. Och kanske är det lite tryggare att gå en shoppingrunda i Trosa än i Stockholm City. Med allt vad det innebär. Men vad härligt att de slank in för en liten capricciosa.
Det är gött.
I Lessebo. Underbart. Det var säkert under en biltur. Kungen gillar ju att köra bil själv.
Mm. Men gillar inte han att köra fort?
Ja, gör han också. Ja. Men det är inte raka vägen från Öland upp till Stockholm. Alltså det ligger ju lite längre in i landet där.
Mm.
Men då kanske var på väg någon annanstans.
Men det finns ju vissa som kör, när man ska köra, då kör man från A till Ö och minsta stopp.
Ja.
Ja, så nu min partner.
Ja, jag fattar. Ja,
men sen, andra kan ju tycka att det kan vara intressant att kanske se något utflyktsmål, ta det lite lugnt, kanske ta med sin picknick om säsongen tillåter. Alla har olika, alla olika sätt att färdas.
Verkligen.
Känner du dig redo för att runda av det här avsnittet?
Ja, och jag påminner om att skicka lyssnarfrågor till kungligt@aftonbladet.se.
Eller din Insta.
Eller min Insta, kungligt med Jenny heter jag där.
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.